En hälsning till oss idag. Och det var underbart att höra: stor är din trofasthet. För det kommer att handla lite grann om det. Men ska vi bara tacka Herren och bara lämna det här över åt Herren och anbefalla oss åt honom. Fader, tack att du är här mitt ibland oss. Det räcker med två eller tre, har du sagt. Och det ordet tar vi till oss. Vi är samlade i ditt namn, inte i några andra namn. Tack för ditt underbara namn och tack för det du har lagt på mitt hjärta. Hjälp mig att idag få förmedla det och lyfta våra hjärtan på ett högre plan. Tack att du ser vad vi behöver, du ser vad församlingen behöver och vad vi varje person behöver enskilt, Gud. Tack att du är med oss. Amen. Jag ska börja med att läsa första Mosebok 22. Det är om när Abraham ska offra Isak. Och vi börjar på vers 10. Sen får vi hoppa lite grann. Men från och med vers 10 i första Mosebok 22. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: Abraham, Abraham! Han svarade: här är jag. Och så hoppar vi till vers 15. Herrens ängel ropade ännu en gång till Abraham från himlen: jag svär vid mig själv, säger Herren, eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son, ska jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din avkomma ska inta sina fienders portar. I din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst. Ja, som ni vet så är vi på väg till Finland så småningom. Och det har varit en lite märklig resa. Därför att jag hade aldrig den tanken att jag skulle återvända till Finland. Jag kom 81. Och hade ju Vilgot och jag varit gifta i 3 år. Och vi hade ett stort arbete i Finland, men vi flyttade över till Sverige. Så jag har varit här i 40 år och jag trodde då att min flytt var definitiv. Men så har Herren börjat att komma tillbaka och återpekat på den platsen där vi tjänade Herren först. Och det som var så märkligt, jag har varit här, ni ska veta det, att jag har varit säkert och tittat på 20 hus här i Aneby. För jag har sagt till Gud så här: ja men Gud, man ska väl bo på den plats där man är i församlingen. Jag har ju pendlat till Nässjö till jobbet och hit till kyrkan och suttit i Eksjö. Och det har känts bakvänt. Men varje gång jag har åkt för att titta på ett hus så har jag sagt till Herren: jag vill inte ha någonting som inte du ger mig. Gå med mig nu och visa mig. Och varje gång Herren sagt nej. Och han tillade detta: vi hava här ingen varaktig plats, utan söka den tillkommande. Jag tänkte, jaha, det kommer något annat ställe. Och så uppenbarar Herren för oss: vi ska köpa mitt barndomshem. Vi ska gå tillbaka till Jakobstad och den församlingen där jag växte upp. Så kom vi dit Förra sommaren, vi har ju köpt huset för 2 år sedan, så vi har ju kommit och gått lite. Och när vi då var hemma den förra sommaren, så sa vi till varandra så här att, det här blir lite personligt, men det hänger ihop med vad jag ska säga. Då sa vi, ska vi åka runt och titta lite på stan? Hur det ser ut efter alla år. Och det gjorde vi. Så vi tog en rundresa i villakvarteren och så här. Och så började jag tänka, men bodde inte de där? Var det inte där Alviks bodde, som tillhörde församlingen? Men vänta nu, var det här det huset? Och det var så mycket förändrat. Ni vet, folk säljer hus och de målar om och häckar växer och det dras nya vägar. Så det var, ibland var det jättesvårt att veta riktigt var vi var. Och under den lilla sightseeing runt i stan så börjar den helige ande tala till mig. Och så säger han till mig så här. Därför att det har funnits medlemmar i församlingen, pingstförsamlingen här, som har betalat priset och varit mig trofasta, så sände jag er tillbaka. Och så förstod jag att, ännu mer än tidigare, att det följer en väldig välsignelse på att vara trogen Herren. Och så kom Robin över. Och det var ju coronatider och restriktioner. Och vi måste själva sitta 2 veckor i karantän. Och nu fick han också sitta 2 veckor i karantän hemma. Så en söndag så sa han så här. Ska vi ta och lyssna på en predikan på nätet? Ja, det gör vi, sa vi. Så plockar han fram en predikan. Och så är det en predikan precis om just detta. De som har gått före oss. Och deras böner. Alltså vi vet att de som har gått före oss, de är borta. Men det ligger en välsignelse på en församling och en plats där det har funnits människor som har betalat priset för sin vandring med Herren. Och så sa Herren så här. De är döda, men deras böner lever. Och jag hade inte tänkt så mycket på det där att deras böner lever. Men det gör de. Och jag vet inte vilka Gud menade i församlingen där. Det är ju sånt som vi aldrig får veta. Men det räcker att Gud vet det. Men vi hade en tant i församlingen. Jag kan inte låta bli att berätta om den här tanten. Ni vet, kyrktanter, de ska man aldrig se ner på. Vi hade en tant i församlingen som hette Magdalena. Men vi kallade henne för Magda. Och hon var liten och tunn och kunde inte cykla, utan hon kom på sån här trehjulingscykel. Full fräs kom hon till kyrkan varje gång vi hade ett möte. Och hon var så här i axlarna. Och jag ska strax förklara varför. Men så här såg hon ut och så här gick hon omkring. Hon var alltid i kyrkan. Om ingen annan var där så var det Magda där. Och kom någon hem så där, hade varit på mötet och vi andra hade varit hemma av någon anledning. Och man frågade, var det några på mötet ikväll? Ja, det var dem och dem. Och så var ju Magda förstås. För alla visste att Magda var på varenda möte och varenda bönesamling. Hon var på bönen före mötet. Hon stod på knä. Hon var alltid med. Och vi såg lite ner på Magda, för hon var lite speciell, lite udda. Men så när Vilgot då var i tjänstförsamlingen, så var han hemma och hälsade på den här Magda en gång. Och så fick han veta hennes livshistoria. Och det var så att Magda var uppvuxen i en troende familj. Jag tror att de var baptister. Det var kyrkfolk som var med i kyrkan. Men Magda fick epilepsi från barn. Och hon hade såna stora anfall så hon ramlade hit och hon ramlade dit. Och det gick inte att ta henne med någonstans, för hon ställde ju till en sån cirkus vart hon än kom. Så hon fick stanna hemma. Så när familjen åkte till kyrkan vecka efter vecka, och när det var kampanjer var det ju kväll efter kväll, så fick Magda sitta i fönstret och se på som liten flicka lämnas och se på när de andra åkte till kyrkan. För det var förbjudet för henne. Och så hade hon ramlat, och ibland när hon kom hem så var hon ju mitt i ett anfall. Och så hade hon då brutit sina nyckelben. Och ni vet att när är det ju väldigt viktigt att man får benpiporna mot varann så här. För att om man inte gör det så växer de ihop omlott. Och det hade det gjort på Magda, så därför var hon så här. Hon kunde aldrig räta upp sig, för hennes nyckelben var gång på gång avbrutna, och så hade de växt omlott och stränade så att hon inte kunde räta på sig. Så sitter då lilla Magdalena där i fönstret. Och så berättar hon, då så börjar jag be till Jesus, och så sa jag: Jesus, om du helar mig ifrån den här fallande sjukan, som man sa, så lovar jag dig att jag ska gå till kyrkan varje gång det är en gudstjänst. Jag bedjar dig att gå till kyrkan. Aldrig vara hemma. Sen efter en tid så visar sig att hennes EP-anfall hade upphört. Så efter en lång tid så märkte man att de var borta, och så fick Magda börja följa med till kyrkan. Och hon grips av Gud och hon väljer att gå in i pingstförsamlingen där hemma. För där brann en väckelseeld. Och den tanten, det var ju därför hon var på varenda möte. Och den tanten fortsatte att vara trofast mot Gud på det här sättet ända till sin död. Och inte vet jag, men en dag ska vi stå framför Herren och vi ska få vår lön, och många gånger för vår trohet. Och jag vet inte om det är den tanten Gud pekar på när han säger att det har funnits människor som har betalat priset som Abraham. Och därför, hörde du vad han sa? Jag svär mig vid mig själv, säger Herren, eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son, ska jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika. Alltså, beror välsignelse den här församlingen också mycket på de som var före oss och deras böner. Vi ska läsa Uppenbarelseboken 5 och 7-8. Uppenbarelseboken 5, 7-8. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog bokrullen föll de fyra väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse som är de heligas böner. Såg du vad de hade i handen? De hade skålar i handen med de heligas böner. Förstår vi vidden av de här orden? Förstår vi vidden av bönen och bönemötena? Magdas böner ligger säkert i de där skålarna i himlen. Och där blir de kvar även sen vi är borta. Och de ligger där för att en dag så vänder Gud på skålarna. Och där säger en Herrens tjänare att där har även Jesus lagt sina böner med i skålen. Och då kommer bönesvaren. Det är samma sak med den här församlingen. Det är inte bara den pingstförsamlingen där borta. Här har det funnits bedjare. Här har det funnits människor som har betalat 100% för Jesus. Och därför har den här församlingen en välsignelse över sig. Och Gud har fört den här församlingen genom svårigheter och trångmål och tider av nöd och svårigheter. Därför att det finns böner i böneskålarna i himlen för den här församlingen. Ja, Magda var ingen stor predikant. Hon var ingen predikant överhuvudtaget. Hon var ingen stor kvinna på något sätt i våra ögon. Hon var precis tvärtom. Hon var den minsta i församlingen. Men det vi vet det, att det är inte det Gud ser till. Det står ju att Gud utväljer det som är litet. Någon har sagt så här att Gud hade 4 tjänare. Och den första han hette svag. Och den andra han hette ringa. Ringa eller betydelselös. Och den tredje han hette föraktad. Och den fjärde han hette ingenting. För det som ingenting var, det utvalde Gud. För att det som någonting var skulle komma på skam. Och jag vill uppmuntra oss alla idag att även om det är litet det du gör, se inte på dess litenhet. Även om du bara är en bedjare, bara förstå vidden av din tjänst. Förstå att varje gång du går i bön för församlingen eller för ditt samhälle så läggs det i skålarna i himlen. De bönerna går inte förlorade. De försvinner inte ut i rymden utan de samlas i böneskålarna. Ja, vänner, då återstår frågan. Vad blir det av efter våra liv? Det har blivit en frukt, en fridsfrukt, en välsignelse efter deras liv som har gått före oss. Men då ska jag också säga att ingalunda alla i församlingen betalade priset. Och ingalunda alla i den församlingen var ens behagliga för Gud. Det fanns också de som levde i synd i skymundan. Det fanns de som vände på klacken och gick. Det passade inte. Ja, det har funnits också sådana. Men deras liv är inte det viktiga inför Guds ögon, utan de här som var trogna och betalade priset. Snart, vänner, så är vi där också på andra sidan. Livet går så otroligt fort. Man ser det när man kommer upp lite i åren själv. När jag var liten och satt där i kyrkbänken och dinglade med bena och tittade på alla de där tanterna där, de där kyrktanterna, och tänkte liksom, hur ser de ut egentligen? Vad många dubbelhakor de har och vad gråa hår de har och jag liksom, jag kunde aldrig tro att jag själv skulle komma till de åren att jag också blev gammal. Ja, så har vi alla tänkt. Och så helt plötsligt så står vi där och själva har det bästa och mesta av livet bakom oss. Men vänner, vad blir det för välsignelser efter vårt liv för nästa generation? För våra familjer, för våra församlingar, för vårt samhälle och för vårt land. Under mina år här i Aneby så har jag haft en önskan, och jag tror att ni vet det, att ni har sett det. Jag har velat uppmuntra var och en till att ge Jesus hela hjärtat, 100%, vara Gud trogen. Det har varit min önskan, därför av bara en enda orsak, därför att det följer välsignelse på det. Det finns tvärtom också ren förbannelse som följer efter människor, som följer efter generationerna. Jag har en sån här kuslig upplevelse av en familj, ett hus där jag växte upp. Det var en familj där, och pojken i familjen, han var några år äldre än oss, men han kom ibland och vi lekte tillsammans. Det var en väldigt snäll kille. Men hans mamma var gatans skräck. Hon trätade på allt och alla. Hon var så otrevlig så att ingen vågade liksom sätta sin fot in på deras tomt. Och sen, efter många, många år, så dog hon. Och så gifte den här pojken sig. Och när jag kommer efter 35 år och gick med vår hund, så gick jag förbi där för jag tänkte att jag ska gå och titta på de här gamla husen och där jag lekte och sådär. Och när jag kommer förbi det huset så kommer en kvinna ut genom dörren och börjar att gapa åt mig att jag går med hunden förbi deras häck. Att han får absolut inte kissa på deras häck. Det här kissar ingen, bla 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 bla. Så här, jag vet. Och jag bara, Jesus, tänkte jag. Lika väl som välsignelser går i generationer, lika väl går förbannelser. Han hette Kurt, den pojken. Kurt som var så snäll. Han hade aldrig planerat att gifta sig med en sån kvinna. Men när hon, mamma, flyttade ut, då flyttade nästa in som var precis likadan. Vänner, låt oss leva i välsignelsen. Låt oss leva för Jesus till 100%. Så att våra efterkommande äger en välsignelse efter oss. Många har blivit frälsta på grund av sin mormor eller sin farmor eller sin morfar. Varför? Jo, därför att det följde en välsignelse på deras liv. Låt oss leva som de gjorde, med hela hjärtat. Så ska Herren fortsätta att välsigna den här församlingen. Vi kommer inte att kunna tvinga fram någonting. För allting beror på Guds välsignelse. På Guds välsignelse beror allt. Och egen möda lägger inte därtill, står det. Våra egna ansträngningar räcker inte. Våra böner och vår förtröstan på Herren och våra heliga liv, det är de som öppnar himlen över oss. Låt oss leva så. Och jag ska avsluta här, men jag hade en önskan att vi skulle sjunga tillsammans den här gamla sången. Gå, gå, skördeman, gå. Även om du bara ber så är du en skördeman. Amen.